Det larmas om hotad pressfrihet. Om lagar från såväl riksdagen och EU som är på väg att vinklippa medierna nu när orostider råder. Idag listar vi 5 hot mot pressfriheten och pratar med Journalistförbundets jurist Tove Kalén och yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
Jag heter Erik Larsson.
Och jag heter Siri Hill.
Och det här är Pressfrihetspodden. Det här med juridik, det är någonting man ganska ofta värjer sig emot, Siri.
Ja, jag vet inte om jag per automatik värjer mig emot det, men det är klart att det kan vara snårig materia och därför svårt att reda i och förhålla sig till, tycker jag.
Snårigt, ja, det håller jag verkligen med om. En gång så sa en jurist till mig ungefär så här, att folk tenderar felaktigt att tro att juridik är någonting absolut, något bestämt. Men att i själva verket är en enda lång politisk förhandling. Jag är idag allt mer benägen att hålla med om det.
Mm. Jag tänker ju också att det är en social och samhällelig förhandling. Som på något sätt speglar hur vi tycker att vi ska leva tillsammans. Som någon gemensam överenskommelse som vi har.
Mm. Jag kommer att tänka på det här när jag satt faktiskt och lyssnade på ett seminarium som du satt i panelen i. Det handlar om utlandsspionerilagen. Och då kommer jag att tänka på att det finns så många olika lagförslag som jag har läst om. Så att, låt oss lista 5 av dem. Kan du inte berätta lite grann mer om det här seminariet?
Mm. Men det var ju Reporter utan gränser och flera andra organisationer som arrangerade det här seminariet. Som hade rubriken Från IB-haveri till utlandsspioneri. Och det baseras ju på där journalisterna Jan Guillou och Peter Bratts avslöjande om IB-affären som gjorde att de dömdes båda två för spioneri i samband med det. Och efter den händelsen och det avslöjandet så stärktes anskaffar- och meddelarfriheten i Sverige. Men nu i och med den här nya lagstiftningen, utlandsspionerilagen, så har vi tagit, tycker Reporter utan gränser, flera steg i fel riktning när det kommer just till anskaffarfriheten och meddelarfriheten.
Exakt, och inte bara vi, det är även andra organisationer här som
ja, verkligen. Samma sak. Ja, verkligen. Men det man kan säga om den här lagen är ju att i grunden så är ju tanken egentligen god. Alltså man vill förhindra att hemliga uppgifter om Sverige och Sveriges samarbeten, internationella samarbeten, läcker. Men det man har gjort med den här utlandsspionilagen är att man har gjort den till ett yttrandefrihets- och pressfrihetsbrott. Vilket är en grundlagsändring. Och nu så är det alltså straffbart att röja en uppgift som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller mellanfolklig organisation.
Jag tänkte att vi kan gå in lite mer på de här utlandsspionerifrågorna sen.
Mm.
I senare skede. Det är ju utan tvekan så att det anses vara en av de som är det som mest påverkar den svenska yttrandefriheten just nu. Men vi har i övrigt också tagit 4 andra exempel som vi ska gå in lite djupare på här idag. Jag tänkte så här, att ett av de förslagen som handlar om just nu, det är att ett lagförslag som innebär att medieföretagen kan få näringsförbud ett helt år om man gör en kontroversiell publicering.
Mm.
Förslaget behandlas nu av Kulturdepartementet och grundar sig på en utredning som heter Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet. Den kom för 2 år sedan och det innebär att tillståndet att sända, sändningstillståndet, kan ryka om man har begått yttrandefrihetsbrott och allvarligt missbrukat yttrandefriheten. För att förstå det här så intervjuade jag Journalistförbundets jurist Tove Kalén och jag tänkte att vi ska lyssna på vad hon sa.
Det som har presenterats nu, det är en utredning där man föreslår att man ska kunna återkalla sändningstillstånd. Och bakgrunden till det här, det är ju att man har sett ett hot mot Sveriges säkerhet, att sändningstillstånd skulle kunna användas på ett sätt som äventyrar Sveriges säkerhet. Och det här är inte det första förslaget, utan det kom ett förslag för några år sedan som var på samma tema men som var utformat på ett lite annorlunda sätt. Och det väckte ju stark kritik. Och vi tycker ju inte att det här förslaget är särskilt mycket bättre än det förra, utan grundproblematiken kvarstår ju. Att myndigheter på det här sättet kan återkalla sändningstillstånd på grund av innehållet i programmen. Det man har gjort i det här lagförslaget är att man räknar upp vissa brott som anses som särskilt allvarliga som ska kunna ligga till grund för återkallelse av sändningstillstånd. Det ska också vara särskilt allvarligt ur yttrandefrihetssynpunkt för att man ska kunna återkalla sändningstillstånden. Men till exempel så är obehörig befattning med hemlig uppgift är ett sådant brott. Och det är de som har hängt med i utlandsspioneri lagstiftningen vet ju att det är till exempel uppgifter som är särskilt känsliga kopplat till NATO-samarbetet som kan omfattas då av det här obehörig befattning med hemlig uppgift. I förlängningen så kan det ju leda till att ansvarig utgivare väger in den här risken att bli av med sändningstillstånden i sina publiceringsbeslut. Och att man får propåer från ägare om att du måste vara försiktig så vi inte blir av med sändningstillståndet för det kommer bli dyrt. Och att det är indirekt styr de publicistiska avvägningarna som ansvarig utgivare gör.
Vad tänker du när du hör det här?
Jag tänker att det är intressant att det verkar som att det finns flera olika lagstiftningar eller reformer som man just inför med motivering att man vill skydda Sveriges säkerhet men som kan riskera att slå mot journalister. Och det är precis som hon nämnde här med utlandsspionerilagen, att det vi är oroliga för är ju att den kommer slå mot både visselblåsare och publicister. Att man kanske har rädsla för att bli dömd för spioneri då, inte vågar komma till media och avslöja oegentligheter. Eller att man som publicist eller ägare inte vågar stötta en enligt vissa då kontroversiell publicering.
Du är väldigt taggad att få berätta mer om utlandsspionerilagen.
Jag är jättetaggad, jag har ju gått in i det här.
Jag förstår det och du ska få göra det lite senare. Jag tänkte att vi börjar med de andra fyra hoten. Så att du får vänta lite grann så kör vi det andra hotet nu som vi håller på listan. Har på den här listan av fem hot.
Mm.
Och det handlar om lagstiftning som föreslår att reglera databaser. Lexbase och hitta.se till exempel. Idag är det ju möjligt att hitta domar och en mängd andra uppgifter om privatpersoner på nätet. Och det här har ju varit en fråga sedan 2018. Men förra året meddelade denna regering att man på nytt ska utreda grundlagsskyddet mot databaser. Jag frågade Tove Kalén även om detta.
Möjligheten att ha en databas och publicera det online, det grundar sig på att man har ett utgivningsbevis som från början var tänkt att användas för medier i princip, men även andra som vill använda sin yttrandefrihet på nätet. Men det har ju visat sig att det är väldigt lukrativt att ha till exempel rättsdatabaser där allmänheten kan gå in och söka efter brottmålsdomar till exempel. Och det här har olika regeringar under flera mandatperioder försökt att begränsa. Och det gjordes ett första försök 2018 där man fick till en skrivning om det här men där man i sista stund plockade bort just brottsmålsdomar. Så att det är inte reglerat utan det är fortfarande tillåtet att publicera. Och det här har man nu tillsatt en utredning som ska titta på och försöka igen att hitta ett sätt att begränsa det. Och där har vi från Journalistförbundets sida sagt att det är ju vi ser problematiken och finns det ett sätt där man kan på ett etiskt liksom försvarbart sätt publicera uppgifter online så tycker vi att det hade varit bättre om de här bolagen själva hade kunnat lösa den frågan. Lexbase är ju ett exempel på en rättsdatabas som då är föremål för översyn inom ramen för den här utredningen. När det gäller hitta.se, då handlar det om en helt annan fråga. För där pratar vi om uppgifter som bostadsadress, civilstånd, saker som inte på samma sätt är integritetskänsliga. Som till exempel om man är dömd för ett allvarligt brott eller så. Men här har ju politikerna då, eller regeringen, sett ett behov av att reglera utifrån att kriminella använder den här typen av uppgifter för att begå brott. Och där ser vi från Journalistförbundets sida ett allvarligt hot mot offentlighetsprincipen. För det är inte så att det här är uppgifter som de kriminella inte kommer få tillgång till bara för att man reglerar tjänster som hitta.se, utan det här är ju offentliga uppgifter som alla har tillgång till. Även om vi skulle begränsa offentlighetsprincipen så att det var omöjligt att få reda på var någon bor, så är det ju fortfarande möjligt att begå villainbrott. Och det är ju inte svårt i Sverige att räkna ut var de mest välbärgade personerna till exempel bor, eller var de dyraste bilarna står parkerade. Utan de här problemen kommer vi inte till rätta med genom att begränsa möjligheten att ta del av allmän information.
Vad är den största risken för pressfriheten om det här införs?
Det är ju, när det gäller rättsdatabaserna, så är det ju, det är ett verktyg som journalister använder och även andra yrkesgrupper som advokater. Och det är ett viktigt arbetsverktyg. Jag vet att Nils Funke har gjort en sån utredning hur de här uppgifterna används, till exempel om man ska kartlägga kriminalitet till exempel, om man vill se vilka äger sådana här boenden för unga kriminella. De används på många olika sätt för att göra journalistiska granskningar. Och den här frågan kring mindre integritetskänsliga uppgifter, det handlar ju om, i förlängningen så handlar det om offentlighetsprincipen och synen på offentlighetsprincipen. Och börjar vi liksom tumma på vårt öppna samhälle, då är det en fara inte bara för journalistiken utan för samhället i stort.
Och när kan det här införas då?
Det här kräver ju då en grundlagsändring. Och så det blir ju efter nästa val i så fall.
Ja, det vi hör här är alltså en farhåga om en inskränkning av offentlighetsprincipen och journalisters möjlighet att kunna arbeta och granska och hitta information på nätet. Vad är din tanke här?
Men jag tänker att det är verkligen ett typexempel på en intressekonflikt. Alltså två olika intressen som på något sätt krockar. Eller två olika behov kanske som krockar. Där regeringen och sin sida ser att här finns det ett behov av att hantera en situation där vi har kriminella som använder sig av de här sökbaserna. Medan då man inom journalistiken, och jag till exempel som journalist, varje dag använder mig av hitta.se till exempel, eller de här sajterna. Hur ofta använder du dig av de här sajterna, skulle du säga?
Ja, väldigt ofta. Jag tänker nog inte på det. Det sitter mer i ryggmärgen. Exakt. Faktiskt. Så att det är ett otroligt viktigt verktyg som kan försvinna, och även de här rättsdatabaserna såklart.
Det jag tycker är intressant också är att åtminstone när det gäller utlandsspionerilagen och det här sista exemplet, att det handlar om grundlagsändringar, vilket ju är en väldigt stor förändring att göra juridiskt i vårt samhälle. Det handlar ju inte om saker och ting, lagar som man kommer kunna enkelt rätta till eller förändra i efterhand om det skulle behövas, utan det är en ganska stor process. Så det tycker jag gör det ännu mer viktigt att vara vaksam och att framförallt inte fatta snabba beslut, utan verkligen tänka igenom om vilket pris vi är beredda att betala för den här typen av juridiska förändringar.
Mm. Ja, verkligen. Jag tänker att vi går vidare och går till punkt tre.
Eller raskar på.
Vi raskar på till förslag nummer tre som vi som yttrandefrihetsorganisation ser som problematiskt. Och det handlar om anonyma myndighetsbeslut.
Mm.
Det här lagförslaget, det handlar ju såklart att man vill minska risken för att anställda på myndigheter ska hotas eller attackeras för beslut som de har fattat. Och med tanke på den otroligt utsatta situationen för de som jobbar inom socialtjänsten, så kan man ju tycka att det låter lite begripligt.
Verkligen, det har ju larmats mycket om det.
Yes, och även poliser då som drabbas hårt.
Men verkligen.
Man vill skydda dem genom att myndigheter ska kunna fatta anonyma beslut. Och frågan är ute på remiss, men många är kritiska eftersom det strider mot en lång tradition av öppenhet. Så jag bad Tove Karlén att utveckla även detta.
Det här är ett förslag som i grund och botten är väldigt bra, att man ska motverka hot och hat mot myndighetsanställda. Problemet som vi ser, vi hade ju hellre sett att man hade tryckt mer på arbetsmiljöfrågor och verkligen lyft hur man kan förbättra arbetsmiljön på myndigheterna. Problemet är att man istället hittar lösningar som till exempel att den som får ett beslut från en myndighet inte ska få reda på vilken person på myndigheten som har fattat beslutet, utan man ska istället behöva begära ut beslutet. Och det finns också förslag som inskränker yttrandefriheten som handlar om att man vill införa ett nytt brott om det som tidigare hette missförminnelse av tjänsteman, som nu heter förolämpning av tjänsteman. Så att vi ser att man använder fel verktyg för att försöka komma till rätta med väldigt allvarliga problem.
Men varför det här är en fråga för Journalistförbundet? Hur påverkar det här medier?
Ja, men vi ser ju att även om man inte... Den här utredningen föreslår ju inte anonyma beslut, vilket vi tycker är bra. För anonyma beslut hade gjort att det som journalist eller allmänhet också för den delen är väldigt svårt att få ansvarsutkräva. Det vill säga att se till exempel, finns det jäv i det här fallet? Finns det några liksom... Det som en journalist gör är att gå igenom mängder av beslut för att se ett samband. Och har man då inte namn till exempel på vem som har fattat beslut, då blir det väldigt svårt att göra den här kartläggningen som man som journalist gör. Men vi ser ju också att det kan ställa till problem på detaljnivå, till exempel när ett ärende diarieförs. Är det det brevet som personen fick utan namn som ska diarieföras, eller är det beslutet som ska diarieföras, och när i så fall blir det offentliggjort, det beslutet som där namnet finns? Så att vi ser potentiella risker med förslaget, även om anonyma beslut såklart är värre.
När ska det införas?
Ja, men det här beslutet ska ju träda i kraft nästa sommar. Men det bereds också ett ärende som handlar om bara polisen, där justitiedepartementet har använt ett snabbspår och själva utrett om polisen ska få använda anonyma beslut. Kommer fram till att man ska få göra det. Lagrådet tittade på förslaget och sa att avstyrkte förslaget och kommenterade inte ens, för man tyckte att det var så dåligt berett av regeringen. Nu ligger det på justitieutskottets bord i riksdagen, och det här kommer antagligen klubbas igenom väldigt snart och börja tillämpas. Och det här har vi försökt skriva debattartikel om och uppmärksamma, men det här har liksom skett under radarn parallellt med den här andra större utredningen, som inte heller tycker att det är bra med anonyma beslut.
Ja, det handlar ju kort och gott om att det blir svårare för journalister att göra granskningar, kan man säga, när man inte kan ansvarsutkräva eller man inte vet vilka som ligger bakom besluten.
Mm.
Vad tänker du?
Nej, men jag funderar lite på hur man kan göra för att påverka, alltså från oss yttrandefrihetsorganisationers sida, att jag tänker att det är mer och mer viktigt att vi är på här. Att vi har koll på vilka beslut som fattas, vilka som ligger i pipen. Och framförallt de här långtgående förändringarna som grundlagsändringar. För vi har ju fått vara också självkritiska i att vi inte har varit tillräckligt kanske kunniga eller insatta. Som vi pratade om tidigare, att det är snårig materia. Och jag tycker att vi på något sätt så behöver vi bli ännu bättre på att hålla ögonen på det här, och framförallt också informera lag- och beslutsfattarna om riskerna med den här typen av reformer. För det är ju, som Tove är inne på, så är ju även grunden till de här förändringarna är ju god.
Man vill komma åt ett problem helt enkelt, såklart.
Ja, man vill komma åt det här problemet.
Mm.
Men det är ju när olika intressen strider mot varandra så finns det ju en problematik i det.
Nej, men det är ju självklart att lagstiftning handlar ju om att försöka lösa någonting. Liksom så här. Jag kan bara dra ett exempel. Jag var i en paneldebatt igår som handlade om Ryssland och hur det kommer sig att Ryssland blev allt mer repressivt.
Mm.
Och där i Ryssland så infördes till exempel en extremistlag 2013. Och då var ju den framförallt riktad mot att försöka komma åt Al-Qaida och islamistiska grupper i Ryssland. Men sen så var lagen väldigt fluffigt skriven och började användas mot i stort sett alla inom oppositionen. Och är nu ett av många kraftfulla verktyg som Ryssland använder för att ha kväsa oppositionen.
Mm.
Så det finns ju många exempel på när lagstiftning har gått snett och fått har lett till saker som man inte riktigt har vetat om eller som har varit intentionen.
Å ena sidan kanske lagar i viss mån måste vara lite fluffigt skrivna för att man ska kunna tolka lagen. Men då finns det ju en problematik i att man inte vet vilken typ av samhälle vi har om 10-20 år. Och vilka som anser att till exempel journalister är det största demokratihotet i samhället och kan använda sig av de här lagarna som är formulerade och fattade i och genomdrivna i god tro. Liksom.
Exakt. Jag tänker att vi går över till det fjärde hotet som vi har på vår lista just nu.
Mm.
Och det är ett hot som jag vänder mig till yttrandefrihetsexperten Nils Funke. För att han har nämligen lyft att regeringen nu vill begränsa vad han hävdar utländska medborgares rätt att yttra sig.
Okay.
Utgångspunkten är idag att det finns 850 000 utländska medborgare som vistas i Sverige. Och de omfattas av opinionsfriheten. De har alltså rätt att ge ut skrifter, sända radio och tv och driva opinion. Precis som alla andra.
Mm. Ja, jag fattar, men så är det väl fortfarande, eller?
Ja, visst. Men nu kan konsekvenserna bli att den som yttrar sig på ett sätt som allvarligt kan hota grundläggande svenska demokratiska värden eller den offentliga förvaltningens legitimitet, som det heter. De ska kunna få sina uppehållstillstånd återkallade eller till och med utvisas.
Det låter väldigt märkligt, tycker jag. Och också väldigt svårt att veta vad som ligger i svenska demokratiska värden. Vem liksom avgör det och hur ska man slå fast det?
Man kan kanske ungefär sammanfatta det ungefär så här. Du får säga vad du vill, men säger du vad du vill så riskerar du att råka ut om det inte är inom vissa ramar.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på vad han sa om det förslag som diskuteras nu.
Regeringen har ju gett direktiv för att utreda då på vilka grunder personer ska kunna få sina uppehållstillstånd återkallade. Och bland det som utredaren ska titta på så ska man inte bara utöver det här att man ska leva på ett sedligt sätt etc. utan ska man också värdera vad de uttrycker. Alltså man ger sig på deras yttrandefrihet kan man säga. Genom att även då yttranden som anses odemokratiska eller som hotar rikets säkerhet ska då kunna leda till att man kan återkalla ett uppehållstillstånd. Och i förlängningen om det handlar om sånt som kan rendera i fängelsestraff så kan man då utvisa personen också.
Det här handlar såklart om att vi lever i en orolig tid och att utländska stater medvetet försöker splittra samhällen genom att sprida propaganda.
Mm.
Det vill man såklart från statens sida förhindra. Men om det här förslaget införs så kan det bli en skiktning i yttrandefriheten. Svenska medborgare kan tala helt fritt, utländska inte. Det kan också enligt Nils Funke leda till att utländska medborgare kan fråntas rätten att vara utgivare för en webbplats, radiostation eller tidning. Jag frågar honom, varför då?
Alltså det här utgivarskapet är ju en central del i hela tryck- och yttrandefrihetsregleringen. Vi får ju ett väldigt stor frihet med det här regelverket, men om de ramar som ändå måste finnas i ett civiliserat samhälle för vad man får yttra sig, om de överskrids så måste det kunna beivras. Och då är det en person, en utgivare, som då blir ansvarig för det här yttrandet. Och utgivare kan även utländska medborgare vara. Huvudsaken är att man har sin hemvist här i Sverige. Men ska den här nya förändringen då i utlänningslagen träda i kraft och även gälla yttranden, ja, då kan man inte liksom ha två regelverk som kolliderar på det här sättet, utan då skulle ju tryck- och yttrandefrihetsregleringen så att säga ta över, och därmed så skulle det här bli fullständigt verkningslöst med ett parallellt förfarande i migrationsdomstolar och på Migrationsverket.
Det låter som att man delar upp då vilka som har rätt att yttra sig kring saker och ting och vilka som inte har det.
Ja, det finns ju en risk för det i alla fall. Jag tänkte att vi nu går in på den frågan som du har försökt att ta upp här tidigare.
Ja, äntligen!
Äntligen är vi här. Punkt 5. Kan du kort berätta, vad handlar det om?
Mm, jag ska försöka. Det är ju också ganska snårigt. Men det man kan säga är att nu är det i alla fall straffbart att röja en uppgift som inom citat kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller mellanfolklig organisation. Och det är också så att meddelar och anskaffar friheten inte gäller här. Och det är ju det som Reporter utan gränser och flera andra yttrandefrihetsorganisationer ser väldigt ser som ett väldigt stort problem. Det kan då alltså vara så att om en visselblåsare till exempel läcker uppgifter till en journalist om en stats agerande inom ett samarbete där Sverige är med, typ FN eller NATO, och den uppgiften sen publiceras, då kan både visselblåsaren och publicisten straffas för utlandsspioneri och dömas till fängelsestraff.
Och det här gäller redan nu?
Ja, precis. Det gäller redan nu.
Sen 1 januari 2023, om jag har förstått rätt.
Ja, ja. Det här är ju någonting som Reporter utan gränser har stretat emot kring väldigt mycket, speciellt på sista tiden. Vi vet ju alla hur beroende journalister är av källor. Och risken med den här lagen är att källor nu inte vågar komma med information till journalister och avsäga oegentligheter till exempel. Vilket är ett jättestort problem. För man skyddas inte längre av meddelar och anskaffarfriheten i och med den här lagen.
Men står det inte liksom i den här lagen att det ska finnas undantag för journalister? Är inte det en trygghet?
Ja, precis. Det är någonting som kallas för försvarlighetsrekvisitet som man byggt in i den här utlandsspionilagen. För tanken är ju inte att man vill begränsa journalister, utan att man vill komma åt till ett andra problem. Men tanken med det här försvarlighetsrekvisitet är att det ska skydda journalister och journalistiska granskningar. Man kan i efterhand då bedöma om en publicering var försvarlig eller inte. Och om man anser att den var försvarlig, då ska man inte heller dömas för spioneri. Men problemet här är ju dels hur ska försvarlig tolkas? Vad innebär att en granskning till exempel är försvarlig? Och det är ju också så att man gör det här i efterhand. Vilket innebär att det har fått konsekvenser för granskningen. Det har fått konsekvenser för publicisten som kanske blir rädd att publicera nästa granskning. Och det har också fått stora konsekvenser för visselblåsaren. Därför källan är ju röjd då.
Jag förstår, men på vilket sätt påverkar det här det vardagliga arbetet när man ska publicera artiklar? Har det dragits in artiklar på grund av det här?
Ja, men det man kan säga är ju att det kan ju leda till självcensur hos publicister.
Mm.
Att man av rädsla för att eventuellt dömas för spioneri inte vågar publicera saker och ting. Och det är ju också så, apropå det här med luddighet i formuleringar av lagar, så är det här också ett exempel på en lag som vi i Reporter utan gränser i alla fall tycker är för luddigt skriven. Och det gör ju att man som publicist blir orolig, för det kan vara svårt att tolka vad det här egentligen betyder. Vad är en försvarlig granskning till exempel?
Vi har ju fått kritik för att, och andra organisationer har också fått kritik för att vi inte har agerat tillräckligt tidigt.
Mm, precis.
Du som har satt in i den här lagstiftningen, vad tänker du om det?
Nej, men jag håller med. Men det har ju vi pratat om också, att på Reporter utan gränser, att det finns ju absolut fog för att vara självkritisk här. Det här är ju en lagförändringar som har legat på bordet under lång tid, där vi hade kunnat gå in tidigare och granska. Men samtidigt, så som vi hela tiden återkommer till, så är det här otroligt komplicerad materia. Det är svårt att förstå. Vi är inte jurister. vi är journalister. Och sen så har vi ju också gjort saker och ting i samband med de här lagförändringarna. Vi har anordnat manifestationer, vi har skrivit debattartiklar, så vi har inte varit tysta, men vi kanske agerade för sent. Och det är väl också ett jättebra exempel att ta lärdom av det här.
Mm.
Och bli mycket, mycket snabbare och ha mycket bättre koll från början nästa gång.
Mm.
Och det är ju ett arbete som vi har inlett nu också.
Mm. Jag har tagit upp 5 hot, men det finns ju betydligt fler hot mot pressfriheten som ligger utanför de här 5 punkterna. Och ett av dem, det är det så kallade chattkontroll, som är en EU-lagstiftning som egentligen handlar om att man ska kunna skanna av krypterade appar.
Ja, precis. Och det är ju det här förslaget som kommer från EU-kommissionen, där man vill att varje molnlagringstjänst och socialt medium och varje krypterad kommunikationstjänst måste skannas av den som tillhandahåller tjänsten. Men vissa menar på att det här istället kan användas som en genväg för att dechiffrera krypterade appar, som till exempel då Signal och WhatsApp, som är en jätteviktig kommunikationskälla för journalister och deras källor.
Exakt. Farhågan är ju att om man väl har öppnat en bakdörr in i de här apparna, så kan de senare användas för att inte bara försöka hitta barnporr, utan även ta del av annan information, så att säga.
Exakt.
Det finns även ytterligare hot som har lyfts upp, och det är ju förändringar inom ordningslagen. Det finns också en oro för hur public service håller på att förändras, vilket kan få en effekt på pressfriheten, och där genomförs nu stora besparingar. Det finns också en viss politiska motsättningar om vilken roll public service ska spela i framtiden.
Det känns som en återkommande diskussion. Alltså vad public service ska ha för roll och så. Det är inte nytt.
Nej. Jag tänkte att vi skulle kunna lyssna på lite grann vad Nils Funke säger om det här.
Sen har vi ju naturligtvis public service-bolagens ställning också. Det är ju många faktiskt lever i en illusion om att den mycket kvalificerade journalistik som de bedriver idag och granskning som sker av makthavare och myndigheter i övrigt. Många tror ju att det där kommer att kunna bestå även i en mer krisartad situation när en oberoende journalistik behövs som allra mest. Men där finns det ju bestämmelser om att regeringen då kan lägga de här bolagen under sin verksamhet. De bolagen ska ju lyda under regeringen, som det heter, i händelse av förhöjd beredskap. Och då blir det inte mycket bevänt med den här oberoende journalistiken. Jag brukar uttrycka det som att då går vi från statlig television till statstelevision. Och det låter rått och lite hårt det här kanske, men vi behöver ju inte gå utanför Europas gränser för att se hur skört den här public service-verksamheten är ändå. Alltså, därför är det ju extra centralt att det finns oberoende medier, och oberoende då i verklig mening, oberoende ifrån statsintressen, som även i krissituationer kan liksom granska vad regering och myndigheter gör.
Det låter ju inte speciellt hoppfullt det här.
Nej, verkligen inte.
Finns det inte någonting som har hänt som är lite mer positivt som vi kan ta upp?
Jo, det gör det ju faktiskt. Och man kan ta ett positivt exempel.
Ett, vad härligt.
Jag har faktiskt flera, jag ska ta några till sen. Och så här, va? Men ett positivt exempel, det var att Sverige införde meddelarfrihet för privata företag inom vård, skola och omsorg som drivs med skattepengar.
Mm.
Alltså, nu får de som jobbar inom de här företagen, precis som man jobbar inom offentlig verksamhet, man får inte efterforska källor, alltså de som berättar för journalister om missförhållande. Och det är ju ett stort steg framåt för meddelarfriheten, att det gäller privata företag också.
Verkligen.
Även om offentlighetsprincipen inte är det, men det är en annan fråga. Och man kan slå larm om vanvård och Sen har vi två medialagar inom EU, och det ena är ju en ny europeisk medialag som ska stärka journalister i alla EUs länder. Man lägger en grundplåt, kan man säga, i en EU-lagstiftning. Och sen så har vi också slapplagstiftningen på EU-nivå som ska göra det svårare för att okynnesstämma journalister eller tidningar som publicerar uppgifter. Så det är några bra saker som har hänt, trots allt.
Jag tycker det är spännande, den där slapplagstiftningen faktiskt.
Ja, verkligen.
Och sen hela det där fenomenet som vi har sett, som vi har också uppmärksammat i Report utan gränser, just hur företag eller andra stämmer journalister som gör obekväma granskningar. Och sen så måste man betala svin mycket pengar i rättskostnader som man inte har råd med. Och sen så kanske man tvingas att göra vissa förlikningar, eller kanske nästa gång att man blir rädd för att göra en liknande granskning för att man har inte råd, helt enkelt, om det skulle hända en sån sak.
Ja, exakt. Och det som jag tycker är bra är att man har adresserat problemet där i alla fall. Att man försöker hantera det. Liksom, där.
Och där har ju vi i Report utan gränser också inrättat den här slappfonden.
Exakt.
Kan du inte berätta om den?
Det är en fond som vi har ganska nyligen röstat igenom och tagit fram då, liksom så här, som ska hjälpa mindre redaktioner och frilansare och sådär. Men den är under uppbyggnad, så att vi har inte riktigt kommit igång med den ännu. Liksom så där, va? Men så det finns positiva saker mitt i mörkret. Men jag skulle ändå säga att tyvärr är det väl ändå så att vi har flera förslag som ser oroande ut. Vi ser flera förslag som är på väg att inskränka pressfriheten. Och även i ett land då som Sverige, som ligger högt i reportern, ofta hamnar väldigt högt i reportern gränsens pressfrihetsindex, så ser vi hur pressfriheten allt mer naggas i kanten. Och det är därför det är så viktigt att uppmärksamma vad som är på gång, för att när väl förändringar börjar ske, då kan de ske rätt snabbt. Det har vi sett många exempel på tidigare i andra länder också.
Verkligen. Och jag tänker att det där är på något sätt det är någon sån evig balansgång liksom, där man hela tiden behöver ifrågasätta om det faktiskt är så att press- och yttrandefriheten kanske måste stå tillbaka i vissa fall. Men när och hur mycket är ju frågan. Och på något sätt så känns det som att vi behöver bara fortsätta att informera och utbilda beslutsfattarna i de här frågorna. För det är inte självklart. Och jag tänker också så här, press- och yttrandefriheten, det är så cementerat i Sverige, i vårt system. Så på något sätt så kan det ju bli också att man blir för van vid det. Man tar det för givet och börjar tro att man kan börja kompromissa med saker och ting. Men det är väl det som är problemet, att när man gör de här stora grundlagsförändringarna, då är det inte så lätt att gå tillbaka till det som en gång var. Det kanske inte går.
Det ligger i sakens natur att samhället förändras ständigt, och då behöver lagstiftningen också förändras. Men det viktiga är ju att man har en lagstiftning, tror jag i alla fall jag, som värnar om pressfriheten. För att det är först genom pressfrihet och öppenhet som vi kan ha en öppen diskussion. Det är det som är liksom en garant för vår demokrati. När man börjar tumma på den, då tror jag att man är väldigt illa ute. Men det finns ju all anledning att fortsätta den här diskussionen. Dels i den här podden, men även i debattartiklar och på andra ställen. Och vi kommer ju med 100% sannolikhet att komma tillbaks till de här frågorna på olika sätt, som jag ser det.
Men ska vi sluta nu?
Ja, det tycker jag vi gör. Det var allt ifrån Pressfrihetspodden, som idag har listat 5 hot mot pressfriheten. Jag heter Erik Larsson.
Och jag heter Siri Hill. Vi hörs igen.